Vi läser Johannes evangeliet. Det är predikotexten eller evangelietexten för den här söndagen. Johannes evangeliet 16. Jesus sa: en kort tid och ni ser mig inte längre, men ännu en kort tid och ni ska se mig. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni ska se mig igen? Och när han säger jag går till fadern, de sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Och Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni ska se mig. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor. I glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Vi kan få möta honom. Och vårt tema för det här året i församlingen är: gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga: gläd er och låt alla önskningar bli kunniga. För han lever, han äger livet.
Vi ska presentera vår familj. Jag tror att du har en bild på hela familjen kanske. Ja. Det här är, vi har ju varit i Mosambik nu. Vi har varit i Sverige ett år, men innan dess åkte vi åkte ut 2011. Och då var vi hela familjen här med våra stora pojkar också. Nu är de så stora så att de är ute på en evangelisationsresa med våra andra ungdomar. De är 13 och 15 år och de heter Daniel och David. Och ni ser ju på de här bilderna, på de här lapparna som jag har fått. Där ser ni ju hela familjen. Men annars är det Sonja och jag. Och våra åldrar håller vi hemliga. Men Nomi kan vi berätta att hon är... Hur gammal är du, Nomi?
9.
Och Benjamin är...
8.
Så är vi. Och vi jobbar ju som sagt i Mosambik. Nu blev vi ombedda att vi skulle presentera oss själva. Men jag vet inte om vi ska säga någonting mer om vad vi gör också kanske. Vi jobbar med två olika saker i huvudsak, och du kan kanske bara låta bilderna rulla på i bakgrunden om det går så där, så kan man då bara se bilder samtidigt som vi säger. Vi jobbar ju med två olika saker. Jag ska berätta hur vi jobbar med församlingar, och sen ska Sonja fortsätta jobba hur man jobbar med barn. Vi jobbar ju för att stödja församlingar på olika sätt. Det handlar väldigt mycket om att hjälpa ledare, träna ledare. Ofta tycker vi att vi vill stödja och hjälpa unga människor. Det finns teologiska skolor, och det försöker vi hjälpa till med så mycket som vi kan. Vi har undervisat på dem också, men vi ser att det är så få som kan gå de här teologiska skolorna. Det är så många ledare och så många ungdomar som måste bli tränare ändå. Och det handlar om att undervisa i församlingar. Det handlar om att ta hand om ungdomar, bjuda hem ungdomar, att de får bli våra vänner och att de får träna av oss. Det finns någon som pratade med oss över internet häromdagen som sa så här att när kommer ni tillbaks? Sa han så här att när ni kommer så vill ju följa efter er, för ingen har behandlat er som vi har gjort. Och så att man förstår hur viktigt det är att man bemöter dem som vuxna och som ledare på ett sätt där de känner sig älskade och omhändertagna. Och så vi försöker ta hand om unga familjer på det sättet och hjälpa dem på olika sätt. Så det är båda de här delarna man försöker jobba med, ledarskapet i kyrkan. Men vi ser också att det viktigaste nästan i vårt hjärta, det är att ta hand om de här unga människorna i församlingarna. Man möter deras ungdomsledare, de som är ansvariga för ungdomarna, och man framförallt satsar på dem privat jättemycket i våran tid och i våran familj och så. Men det är en viktig del att stödja församlingar och nya unga ledare.
Ja,
Och nu ska jag berätta lite mer om barnen. Jag ser att det är några barn här. Och jag tror att vi har träffats igår faktiskt, de barnen som är här. Och ibland är det så att vi tänker mycket på de barnen där långt borta. Men det är ju så att vi i Sverige här, i den här lilla samhället, det finns också barnfamiljer. Det finns ju barn runt omkring oss. Och det är ju samma sak för Jesus, så att vi ska först börja där vi är. Och här, om vi tänker på vad är det de här barnen som vi har här hos oss i den här kyrkan, vad är det de behöver? Hur kan vi hjälpa dem så att de får lära känna Jesus, och de får förstå mer vad betyder Jesus, vad betyder Gud för dem? Att de ska också växa i den här starka tron att de är ju så nära Gud, för de tror på ett helt annat sätt. Vi har det så svårt, vi vuxna, men barnen kan bara, nej, men de tror, och så är det så lätt för dem. Så det är en utmaning som Jesus har gett oss, att vi först börjar där vi är, och sen vi säger att man börjar här, och sen går man kanske Sverige och ut i världen. Och nu är vi ut i världen, och där vi är, det finns också många, många barn. I Mosambik finns väldigt, väldigt många barn. Och det är nästan som att man kan se många personer som är så en äldre generation och sen barn. Och den här mellangenerationen är nästan borta. Så fokus blir det väldigt ofta att vi jobbar med alla mormor och farmor som tar hand om sina barnbarn. Och sen jobbar vi också med barn. Och det vi gör är att vi hjälper församlingar att ta hand om barnen på det bästa sättet. För att de ska kunna känna att de är trygga i församling. Och att också att det är roligt att vara med. Att man pratar med dem. Att inte bara få vuxna, att man ser dem. Att man gör så att det fungerar för dem. Så det är en stor utmaning. Och det är så att vi hjälper dem. Församlingar som vill starta förskolor. För där är församlingar som tar mycket social ansvar. I Sverige kan vi se att vi har ju försäkringskassa, men de har inte det. Och då blir ju det församlingar. De blir kristna människor som brinner för de som har det svårt. Och som har förstått att vi måste ta hand om de som inte har någonting. Så jobbar vi väldigt mycket. Och vi också kommer att jobba mer, så att vi går in i skolan och vi hjälper lärare också. Vi utbildar lärare. Vi pratar med dem om man ska ta hand om barnen på ett bra sätt. Så det finns mycket att göra. Mycket, mycket att göra. Och det känns väldigt roligt att vi har i många år också jobbat här i Sverige. Så att man har fått lära sig mycket här innan man är ute i världen och gör massor av saker. Så vi känner också väldigt mycket för Sverige, och vi känner väldigt mycket för barnen. Och innan vi sjunger ska vi bara göra en liten kort grej innan presentationen eller predikan. Då vill vi veta, är det någon som vet hur många barn som brukar komma till söndagsskolan eller gudstjänst här? Är det någon som har en idé? Hur många barn brukar komma här? Är det 4, 5? Hur många barn är ni här i kyrkan? Är det någon som har en idé? Mellan 10 och 15. Är det många barn? Får jag fråga er, är det roligt att vara här? Sådär. Eller hur? Det får man, sådär. Och det är så faktiskt att, vet ni, det kan vara också så för många barn i Mosambik, och då måste vi alla vuxna tänka på det och jobba så att det ska bli bra för er. Tror jag ska ta den här frågan då. Då vill jag fråga er, om det är några som går i skolan, och många går i trean eller tvåan. Du går i? Tvåan. Och du? Ettan. Och du där borta? Trean. Mm. Då ska jag två barn till. Är det kanske var några som var här igår? Så ska jag fråga er, vet ni var Mosambik ligger? Var ligger Mosambik? Det är svårt, eller hur? man lär sig inte så i skolan när man går i trean kanske. Ja, ni två, men då är det lite fusk. Men vi återkommer med den här frågan, okej? Okay? Tack att ni vill svara. Så kommer vi sen att prata lite mer om det. Mm.
Nu undrar jag om barnen skulle våga sitta här framme. Vågar ni det när vi pratar? Eller vill ni helst sitta hos mamma och pappa? Ni får jättegärna komma fram och sitta här, alla barn, om ni vill. Jag ska berätta en historia från Mozambique som är helt sann. Den är jättesann. Kom, så ska ni få vara med och lyssna på den. Och den är väldigt spännande. Och först, men när vi tänker på den här historien som vi har varit med om som familj, då tänker vi direkt på ett bibelställe som finns i Lukas 15 och som brukar kalla, här står det liknelsen om den återfunne sonen, och det har de ju vänt på det. Vi brukar ju säga den förlorade sonen, men de har tagit det positiva och säga att han var bara inte förlorad utan de hittar honom igen. Hur många av er barn här har hört historien om den förlorade sonen? Är det någon av er som känner igen den? Historien går ju så här, och nu ska jag bara berätta den snabbt för er. För sen ska vi gå in och berätta på vår historia från Mozambik. Det var två bröder, och den yngste brodern sa till sin pappa: jag vill ha alla mina pengar som jag ska få när jag blir vuxen och ska flytta hemifrån. De vill jag ha nu. Och pappa som var snäll tänkte, okej, ja, han får väl sina pengar, halva delen av arvet. Och så åkte han iväg till stora staden. För han trodde att där i staden, där är det bara roligt. Där kan man göra vad man vill. Här hemma måste jag jobba på åken hos min pappa. Det är hårt arbete. Jag vill inte det. Jag vill bara åka till staden och ha roligt. Så han tog sina pengar och åkte till staden och hade roligt med sina pengar. Jag vet inte om han åkte på Gröna Lund eller om det var Liseberg eller vad han gjorde. Men någonting sånt där man bara busar och har roligt. Och efter ett tag så tog pengarna slut. Och då blev han fattig och blev hungrig. Hade ingenting att äta. Och då bestämde han sig, jag måste få ett jobb. Och då var det någon stygg farbror. Ja, så stygg. Stygg farbror. Som sa så här, du får jobba hos mig. Men han fick ingen lön. Han blev en slav. Han fick jobba för den här farbror jättehårt. Utan pengar. Utan att få någonting. Utan att få äta. Han fick vakta grisar. Och när pojken sitter där hos de här grisarna jättehungrig så tänker han så här: hemma hos min pappa har jag hur mycket mat som helst. Och alla de som jobbar hos min pappa, de får hur mycket mat som helst. Så jag åker hem till min pappa och säger, ja, jag kan inte vara din son längre, det förstår jag. Jag har redan förstört det, men jag kan åtminstone bli din tjänare. Och när han på väg hem så stod pappa ute vid vägen och väntade på honom. Och när han såg sin pojke så sprang han emot honom och tog hand om honom, kramade om honom och sa, nu är min pojke hemma igen. Jag har letat och väntat efter dig. Och pojken försökte säga, men pappa, jag kan bara jobba hos dig. Men pappan sa, nu ska vi ha en stor fest för nu är min pojke tillbaks. Den historien finns i Bibeln och berättar Jesus. Nu ska vi visa den andra historien som handlar om två stycken huvudpersoner. Den första huvudpersonen, det är inte Nomi och det är inte Benjamin, utan det är den där lilla figuren i mitten. Han heter Lobito. Det var en hund som fanns på gården när vi flyttade in. Vi flyttade in i ett missionshus och det har varit många missionärer förut oss. Så han har vaktat det där huset för många missionärer innan vi kom. Och nu tänker ni så här, den där lilla hunden kan väl inte vakta någon? Men han heter Lobito, det betyder den lilla vargen, och jag lovar er, han är farligare än en varg. Om någon kommer in i gården utan att bli inbjuden, då biter han. Och en annan historia är att många pojkar som går förbi utanför gården och de ser den här lilla Lobito som kommer och talar om att ingen kommer nära vårt hus, då börjar de reta den här hunden och kasta saker på dem. Så många barn har retat den hunden och går förbi staketet och de vet att hunden kommer inte igenom. Och de är elaka. Så någon pojke har någon gång varit väldigt elak mot den hunden. Vi förstår det. Och det förstår man av historien. Men han älskar vår familj och han gör allt för vår familj. Han skyddar oss med allt han kan. Nu har vi andra vakthundar också, men det är den här som är den farligaste av alla vakthundar. Vi har stora hundar, men han är den farligaste. Och nu är det så här att en gång så var Sonja, min fru, och lilla Nomi, de var ute och gick med Lobito, ett band. Och då kommer en pojke och går på gatan. Och lilla Bito tittar väl på den här pojken och tänker, han ser ut som någon av de där elaka pojkarna som har gjort mig illa. Det var inte han, men du vet, han tänker, jag ska tala om för honom. Och han springer, och lilla Nomi som håller i hunden, och då vet ni, då såg hon ut så där, då var hon inte stor. Hon orkar inte hålla honom. Och Lobito sprang mot den här pojken och bet honom i foten. Och det kom jättemycket blod. Då kan ni titta på bilden på den här pojken då, som kommer nästa bild. Det är han pojken i mitten. Han heter Nelson. Och han, nu ska jag berätta lite om hans historia. Han bodde i en liten stad ganska långt bort ifrån Maputo där vi bodde. Han hade bara sin farfar. Mamma var död och hans pappa jobbade i Sydafrika långt, långt borta. Så han bodde hos sin farfar. Och han var tvungen att jobba på åkern som alla andra barn i hans ålder. Ni ser att han är stor och stark. Börjar bli tonåring. Och han måste lära sig jobba. Och han tänkte som den här pojken i historien. Jag vill inte gå här och jobba på den här åkern. Det är så tråkigt. Men i Maputo, där är det roligt. Där har alla ungdomar det jätteroligt. Så han stack till Maputo. Och när han kom till Maputo var det ingen som tog hand om honom utom en tant som var jätteelak. Han hade ingenstans att sova, men den där tanten sa, du kan sova hos mig. Okej, han började sova sen och sa, men då ska du sälja pau och bajia. Och det här är bröd med en liten, med, man gör med någon sorts falafelbullar med, fast istället med bönor istället för ja, såna här ärtor. Så gör man såna här små bullar med såna här friterade bullar och så lägger man det i bröd och så går man och säljer det till alla arbetare utanför arbetsplatser. Man går upp 4 på morgonen, jättetidigt. Man arbetar, man får inga pengar. Och han får inte ens äta av brödet. Det finns många pojkar som går på gatan och säljer pão och bajia. De är slavar. De kommer ofta från en by utifrån landet. De åker till Maputo för de tycker det är svårt i byn. De kanske är föräldralösa och de har det svårt. Så de sticker till och så har de det så. Så hade det Nelson. Nu hade Lobito bitit honom. Och det rann blod. Och då Sonja då som sa att vi måste ta hand om den här pojken och tog honom till sjukhus. De tog hand om såret, han fick sina sprutor för då måste man få sprutor mot alla rabies och alla grejer. Och man verkligen försökte ta hand om dem. Nu har inte våran hund rabies, men man gör så ändå. Och så att de tar hand om dem och så att det ska bra. Och så hade Sonja sagt, vi måste träffa dig igen. Nästa dag, för han skulle få en, du vet man får flera sprutor. Möt mig här imorgon igen. Och nästa dag när Sonja kommer, ja, då ligger han trött och sover på trottoarkanten där jämt en kvinna som säljer frukt. För han väntar på Sonja. Och så när vi börjar lyssna på hans historia och Sonja lyssnar på sitt liv, då säger han så här, jag har inga papper, jag har ingen legitimation. Och i Afrika är det jättesvårt om man inte har legitimation, man kan inte göra någonting. Och säger, men vad har hänt med dina papper då som berättar vem du är? Den här tanten som jag jobbar hos, hon har tagit dem. För då kan jag inte fly. Så länge hon håller dem så kan jag inte gå någonstans, jag kan inte göra någonting. Så ni förstår, han var slav. Och då bestämmer vi måste hjälpa den här pojken. Så vi ser till att den här tanten förstår det. Det är några som väntar på honom. Och det här finns det andra vuxna människor som vet vem han är. Och till slut så kunde han hämta sina papper. Och så fick han bo hos oss en liten stund. Och då började vi fundera, men var kommer du ifrån? Finns det ingen vuxen som du som känner? Jo, jag har en farfar, säger han. Och då säger vi måste få tag i din farfar. Och så ringer vi till slut och får tag i telefonnummer. Får tag i den här farfar som bor långt borta. Och så säger han, har ni hittat Nelson? Jag har varit så många gånger i Maputo och letat efter honom. Jag har gått på gatorna i Maputo och tänkt, vad är min pojke? Vad är mitt barnbarn? Men jag har inte hittat honom. Och så säger han, nu bor han hos oss. Och farfar sätter sig genast på en buss och åker till Maputo och han träffar sin pojke. Och så får vi hjälpa dem. och träffas och så att han får följa med sin farfar hem igen. Nu måste han kämpa mycket den här pojken för att växa och bli stor. Det är inte så att det här bara är nu gick allting bra och nu finns inga mer bekymmer, för det är inte så för de här unga pojkarna. Men han kom hem till sin farfar. Hör ni att det är samma historia som i Bibeln? Och den här historien vill vi ta med er. Vi vill ge den här till er från Afrika eller från Mosambik, om den här Nelson som för oss är den förlorade sonen men som blev återfunnen. Och det vill vi ge med er till er, alla barn här. Och det finns också många i Sverige, många ungdomar som kanske inte är långt borta från sin farmor och farfar men som ändå på något sätt behöver hittas igen. Och kanske de behöver hitta sin Gud. Som behöver hitta tillbaks till sin barntro. Så det här att hjälpa en enda barn, en enda ungdom att hitta sin farfar någonstans i Mosambik eller att hitta tillbaks till sin tro på Jesus. Det är så viktigt. Och det är så viktigt för oss. Det här var vår predikan. Ska vi säga mer? Nej.
Nej, jag vill bara säga att när vi stod där och träffade Nelson, jag och Nomi, och vi såg att hunden hade bitit honom och att det kom så mycket blod. Och först tänkte man så här, åh nej, vad har vi gjort då? Vad ska vi göra med den här pojken? Och då så frågade vi honom, ska vi hjälpa dig? Gå hem och hämta medicin och hjälpa dig så här och rengöra såret. Och han var bara så förvånad över att det var några som även tänkt på att han kunde få hjälp. Och det var hela tiden när vi gjorde någonting för honom. Han var så nästan som, oj, finns det sådana människor som kan även tänka på mig, en liten pojke som bara går här och säljer bröd och den här bajias. Men det som var väldigt spännande var att under tiden Nelson bodde hos oss, han fick följa med oss till kyrkan och han faktiskt gav sitt hjärta till Jesus. Så han kom till tron och han var jätteglad för det. Och han förstod att Jesus var med honom och att Gud är med honom. Och han ringer ofta till oss och han vill ha varit och bodde längre period hos oss. Och när han är i Maputo alltid kommer till oss. Men det här att Gud tar hand om honom precis som han gör med oss. Och ibland är vi så upptagna, vi tänker på våra liv och tänker på mycket vi ska göra idag. Och när vi har små barn och hur mycket vi ska springa hit och dit och alla aktiviteter och alla grejer. Och så det blir så svårt ibland även att bara få din tid att läsa Bibeln eller att be till Gud. Men jag vill idag uppmuntra och säga att Gud, han väntar och väntar och väntar. Han älskar oss så mycket så att han bara väntar och han bara vet att den dag som vi vill bara komma tillbaka till honom, att han finns där för oss. Att han är bara där som Nelsons farfar. En väldigt, väldigt gammal man som hade varit där i Maputo och letar och letar och längtar efter att få se sitt barnbarn. Så är det Gud, så är det Jesus med oss. Han längtar och längtar att vi får bara ta den tid, att vi får bara bestämma oss att nu vill jag leva för Jesus, nu vill jag leva för Gud. Så det är det vi vill verkligen dela med er. So.